Varmt välkommen till Sälj- och entreprenörspodden med mig, Michel Abrategården, och dagens specialavsnitt där jag sitter på ett ställe. Normalt så är jag på Parea Workspace i Mölnlycke, men idag är första gången så jag kör en podd utanför Studio El Parea och istället ute på ett ställe hos en otroligt driven person. När vi såg så sa jag att det känns som att du känner varandra. Vi har hängt lite i sociala medier, följt resorna och är här en fighter på riktigt. Och som i år firade sitt 10-årsjubileum i en riktigt tuff flash. Så Saras, välkommen till Säljöka Prenumerskoda.
Tack så jättemycket. Jag älskar intro. Du sa att det skulle vara ganska lugnt intro, men du var listig. Riktigt bra fighting alla. Jätteroligt att ha din här. Jag också säger yes, liksom att nu har vi lite grann pressen för oss att det här ska bli den mest lyssnade avsnittet. Med tanke på att du har tagit dig hit.
Eller hur? Ja, men det måste vi. Men det jag känner mig på mig. Ja, men jättefina lokaler i Göteborg. På Södra vägen. Och ja, men du har gjort en otrolig resa. Vi sa lite här när vi hade småprata att 10 år är väldigt få som klarar av att ta sig till. Vi hade ju ett helt galen fest nu för inte så länge sedan. Vi kom mycket där. Men för de som inte har nätverkat med dig och träffat på dig.
Va?
Vi bara börjar lite där. Vem är
det? Det jag brukar alltid säga, det är en väldigt stor fråga. Och mycket rym i den. Men så bästa beskrivningen är nog efter... Jag har ju mitt ursprung i att vara persisk norrlänning. Jag har persiska rutten men uppvuxen upp i Norrland. Vad kan jag säga? Jag har de lite så mycket mod som mitt eget bästa ibland. Det är ju den egenskapen som driver mig framåt. De saker jag vill och göra på mitt sätt. Så att när jag hade juristfirman här i 10 år. Med både affärsjuridik och ekonomisk familjerätt. Så stor del av min personlighet präglar egentligen hela andan i firman. Så att jag kan inte längre skilja på vem är jag och vem är firman och kan det del av mig. Så att förutom det också så mamma till en liten pojke också. Bara,
Men om vi börjar där då, hur hamnar du in i juridiken?
Ja, så vi säger att det var väl både lärare som sa det, liksom, men, du har nog farligt gåva. Och ämnen var alltid har varit positivt bemärkt, sa de typ.
På det exemplet?
Så det var det jag sa rättegångsspel i gymnasiet. Där jag förstod att okay, men jag kan faktiskt använda mitt sätt att prata på i en yrkesroll där jag kan hjälpa andra. Så där handlade det. Att jag var ganska säker på att det är lite det jag borde hålla på med. Så är det.
Blev du det med en gång då? Att,
Jag har jobbat med jättemycket olika saker innan jag var att börja plugga. Så att, det har varit både liksom, äldrevården, butik, restaurang. Jobbat med funktionsdirektion. Jobbat som högstadielärare i 1 år. Så jag har testat på väldigt mycket och det tycker jag var jättemycket bred bild i alltså möta människor. Och det var en vändning av idag också såklart. Så.
Och var ni då i Norrland som du studerade?
Nej, jag åkte ner dit i södra Sverige i Östakunde här. Och sen så tog jag och sen sett ni Milano. Jag vet inte hur italienska röpset. Men vi ska inte dita spår kanal. Men där har jag också fräckt nog och försökt med på italienska. Så jag pluggade EU-rätten min också. Och sen efter att ha studerat i 5 år så sa min syster som hade bosatt sig i Göteborg. Jag borde komma hit för att Göteborg är goa gumpar.
Ja. Men vad härligt. Och hur bad du att dra igång? Alltså var du direkt egen eller började?
Nej, jag tänkte så här att jag specialiserade mig inom skatterätten. Så började jag vara på Skatteverket och där hanterade jag liksom väldigt mycket vad som säger i en myndighetsvärld. Inte riktigt kom i kontakt med de som berörs av vårdgivningen eller det man gjort där. Så jag testade det och sen testade jag lite mer frågor kring förvaltningsrätt för människor som behöver extra hjälp och sådär. För att ansöka juridiska frågor då, assistansersättning och sådär. Sen så var jag brukar stöd till att säga indrivare. Men inte i den onödiga vägen. Inte i den vägen. Sen fodringstvister, alltså avtalsrätten. Där är det så att om man liksom bygger den med korrekta vägen. Så kan man hänga med i. Så driva in pengar är nog det vassaste kvar.
Jag hör redan nu hur många kommer driva mig med det här. Så att ja, att du...
Ja. Och så jag måste göra det först. Men det är ganska snabbt att det är en bransch som är rätt konservativ. Man gör saker lite som man alltid har gjort. Och det förväntas att man inte ska kunna möta människor med mjuka värden för att sen leverera som den pickolicklackare som man brukar kalla mig för. Utan jag skulle bara ha den delen. Medan klienterna sa något annat. De sa det egentligen var på det sättet du levererade på.
Det är ju jäkligt intressant. För en grej som jag tänkte är ju så här när vi jobbade och liksom kollade upp lite då. Att du också har klarat det här. Kök eget du i 10 år och så vidare. Att det, är ju en det känns som en väldigt mansdominerad bransch. Hur har det varit?
Det är inte bara en känsla du har, utan det är faktiskt ett faktum.
Ja, det är så.
Jag tror att det är väldigt mycket mer, vad ska man säga, normalt att man kanske är en man i medelåldern som startar byrå. Så att för 10 år sedan var jag ju till och med yngre och fräschare med det idag. Yes. Men så det var oväntat. Jag tror att det var många som mötte i rättssalen till exempel med en viss typ av det här blir det.
Ja.
Genom att se en ung tjej komma in som står på egna ben. Det ångrade de ganska snabbt när de gick ut ur rättssalen.
Ja, bra. Och just det där då, för om vi backar tillbaka, jag säkert vi kommer tillbaka till på också. Det är en del i detta vill jag vräva lite i störaptagandet och så ska vi titta lite på hur man lyckas med detta. Då. Men så nu var Skatteverket och du var där med den här. Och sen därifrån då, vad hände? Kom du till något defining moment? Nej. Fuck it, jag got it.
Sups. Nej men, när jag jumpade då med fodringstvister som märkte det liksom. Att gå in i förhandlingar tyckte jag bara jättekul och liksom har man lite blodad tans och liksom föder det mer lia. Det är du vet i dina maxlonder som kunde bo. Får man in en chef så man såg på nästa. Det jag fick direktiv till mig är att det fanns tid för omtanke.
Mm.
Man får lägga tid på ärenden. Men grejen var den att jag vill se att bakom varje ärende fanns det ju en målsättning.
Just.
Och det är inte alltid att driva in mest pengar. Utan det kan vara att jag sitter perspektiv att jag möter en småföretagare som säger det. Jag har inte tid att lägga på det här. Jag måste gå på nästa projekt. Att avsluta snabbt kunde vara målsättning idag till exempel. Och tar man sig till de extra 5 minuterna som man då inte kan debitera för. Så kan det vara att jag inte har målsättningen. Och det tycker jag leder till en mismatch i kundnöjdhet. Så förutom att jag förmodligen får en missnöjd kund för att jag inte brydde mig tillräckligt för att ha de 5 minuterna att lyssna kostnadsfritt. Så blir det ett sämre track record för mig och också en livskvalitet för mig. Så av egoistiska skäl så gillar jag inte det arbetssättet.
Okej. Okay. Och där då...
Då sa jag det, att antingen så fortsätter jag så här. Eller så väljer jag att kombinera juridik med omtanke. Och det som var väldigt tydligt sa ni var, det var det jag ville. Och då är det det jag sa, ja.
Snyggt. Nu satte jag din skit där.
Du då?
Ja, det var. Sen är det Exakt, okej. Och var det därifrån Sängbollsgatan?
Ja, ja. Och jag hade ju fått ut i början då bara något år. Så jag hade inget kontaktnät och dessutom så gick jag från en fast tjänst med fastland till att knacka dörr, sälja det i praktiken.
Och där vill jag få med hem. Det här är ju trots allt essensen av den här podden. Det steget är, tänker jag, ofta en av de stora chockarna man får när man går från anställd till egen. Det är en sån romantisk tanke med att höra sig egen och sitta på ett café. Det finns en sån bild. Men jag brukar också säga det. Har du inte stirrat tre och natten upp i taket och undrat hur du ska betala räkningarna, så har du typ inte gjort det med
det. Nej.
Och så blir det de som får det lite mindre dramatiskt och lite mer kaos. Vad var den övergången? Att då från
anställd
till egen. Han låg ju kända när man började.
Alltså jag visste, jag tänkte så här, typ, även om jag en, mina kollegor kallar mig för High Need for Closure Katrin, är för Tarvani efter Naoris, och de tycker att jag har en liksom så här, alltså sträckan till avslut är alltid för kort, så tänker jag att jag borde agera direkt och sagt upp mig samma dag och sen kört igång. Nu är det här väldigt kort tid ändå, det var på några veckor sedan jag bestämde mig för det. Men man behöver tids- och planering. Det som var 100%igt, det var att avslutad tjänst innebär noll inkomst. Men avslutad tjänst innebär inte noll fakturor i bred lådan.
Nej.
Då försvinner det. Jag skulle ändå betala liksom hyra av vad det kunde vara. Så att det gäller liksom att kolla vad kan jag göra. Och där tror jag att bästa råd alla er där ute som vill starta eget, det är att faktiskt fundera över, är jag för prestigefylld, har jag för mycket ego för att ta en säker väg? Och där måste svaret vara nej.
Mm.
För annars lurar man sig själv. Och den majoriteten kan leda till att det börjar bli så tufft och för svettigt när man inte kan betala allting.
Under.
Så att jag tog ett jobb som optikassistent. Trots att jag hade just examen. Jag hade jobbat som det under hela mina 5 år under studietiden. Så jag hade inga studielån heller. Men jag visste inte vad att göra. Dubbelstamlåp och för att nå en dröm.
Just.
Så att det är klart att jag hade liksom föreställt mig det här. Liksom, att men jag ska ha kavajen på mig. Men där fick jag ju gå tillbaka.
Jag gillar det. Jag gillar att du tar upp detta. För det här är... Jag jobbar ju med företagare idag varje år och den här prestigen, den här skammen, den här, jag vet inte vad man ska kalla det, en prestigelåg närmast, som ligger i att ja, men du ska bränna alla båtar och du ska, det finns ingen glory i det överhuvudtaget. Det är mer att det är som att piska dig själv, alltså det är helt meningslöst.
Nej men alltså, du, alltså var det så artsam med sin... ångest i att du kan vara ett runda för det positiva eller fint som du har antvett så nej.
Och plus att idag så kan du bygga upp ett företag på helt andra premisser än vad du har för. Vi kommunicerar i multipla kanaler. Vi kan göra så mycket idag så vi behöver faktiskt inte... Det är bättre att du tittar på effekt per timme än timmar som du stoppar
in. Ja, så är det. Eller det vet ju du mest.
Ja, och det får den är så intressant då att om man då vågar ta ett sånt beslut. Planera istället och inte se ett tillfälligt jobb som en misslyckande, utan mer som en del i processen.
Precis.
Då får den något sätt syfte då.
Ja.
Det är riktigt kul att du tog upp den biten.
Ja. Men det tror jag var nödvändigt. Och sen... Alltså om jag nu ska ge alla tips, för jag är så här, det finns ingen anledning att falla tillbaka på liksom vad var mina och liknande faktorer att tänka.
För man, tips.
Nej, jag har inget och min syn och såklart. Jag är precis som också säker, det är att se sin egen situation. Sen tror jag att vissa saker är allmänt applicerbara, det här med ekonomi. det drabbar alla sorters saker. Sen så tror jag också att liksom, man måste lägga upp så här, okej, jag har inte sån stor buffert för att bygga ett bolag. Vilka kanaler finns det som kan användas gratis? För att en annan sak som är en användning även idag, det är sjukt styrka att veta om sina svagheter.
Annars.
En av mina största svagheter var att jag har aldrig haft någon företagare i min närhet. Jag har aldrig haft familj eller så, och jag har ju flyttat till en stad där jag inte kände någon.
Ja.
Det är liksom vilka kanaler finns. Ja, men då finns det faktiskt konkreta saker. Man kan välja sig till företagarna. Det finns liksom kostnadsfria föreläsningar. Det finns på YouTube nu för tiden. Du finns ju där. Men sen även Skatteverket har ett så här ett nystartar dagar. Du har Drivhuset. Du har Nyföretagarcentrum.
Ja.
Och det var liksom sådana kanaler som kunde berätta för dig. Så de här grejerna sa, vilket ansvar är då stammeriet?
Och det tycker jag också är så is på, om man liksom säger att våga ta den hjälpen.
Ja.
Därför att det igen, då är vi tillbaka i prestigedobben, tror jag. Att det förväntas någonstans att, ja men nu reggar jag torg nu, men nu ska jag skynda det här. Alltså det finns väldigt, väldigt mycket vanföreställningar kring
vad du ser idag.
Ja, precis. Och jag gillar det. Men okej, okay, om vi går tillbaka till då, du startar eget, hur, nu kommer igång där. Om du skulle bara tänka tillbaka de första 3 åren, hur var de?
Nu när vi firade 10-årsjubileet så har jag ju någonstans vandrat tillbaka i de känslorna i början, och det kan väl likställas att hon är lite nykär. Så det drar in mig i djuporna och är lite extra varm. Ja, och grejen är att jag tror att det här också handlar väldigt mycket om så här, att våga kolla tillbaka det som då jag tyckte var inte så glamoröst. Ser jag idag som något jättefint. Alltså liksom en blomma som var i knopp och som inte har blommat ut ännu. Det är ändå början av någonting. Så, jag tänkte så här, jag valde, vad har jag råd med och vad är viktigt? Och det var ju en lånkänsla. Jag visste att jag behövde aktiekapitalet för att i en annan bolagsform visste jag i alla fall som jurist var något som liksom jag skulle företa. Och så är jag en kit som jag fick när alla där ute. Det är aktiekapitalet som är mycket lärd i lag också.
Framtid.
Ja, det är ju bara att välja registrera ett aktiebolag för att det är juridiskt väldigt mer säkert för dig som företagare. Och dessutom kan ni använda de 25 000 visst jag av det fick saker. Men det kan man kolla på sen. Sen det är inte helt det låser sig. Men jag gissade att jag vill använda pengar på det. Bolagsfolk. Jag visste. Jag visste inte. Men jag trodde att det var viktigt att synas någonstans som ge en viss typ av känsla av trygghet. Alltså placeringen av mitt bolag kan bli en del av varumärket.
Just.
Vi har ju sagt jättemånga av oss sett att de flesta varumärken i Sverige är man ganska snabbt på att lägga in off Sweden. Det är placerat varumärke i Sverige för att Sweden i sig är ett skarpt varumärke. Ja. Och då tänker jag så här, jag är inte från Göteborg. Men Adelin har en bollbar. Så jag hade en väldigt en liten låsbar låda på en adress där det var kontorshotell. Där jag kunde trycka in lagboken, trycka in datorn. Så att det ändå kändes. Så.
Men var det också lite kopplat till den branschen du är i? För jag menar,
ja, det är svärm.
Ja, alltså utifrån så känns det ju som att jurist, alltså din bransch är, ja men det känns lite nödvändigt.
Men alltså den här tanken.
Att det är något mycket av en kvalitetsstämpel.
Absolut, det är det jag menar. Och igen, off Sweden
ja.
För jurister var för mig att okej, om hon kan sitta där så finns det säkert liksom kvalitativ juridik att hämta.
Just.
Men här ska man ju kolla, jag vet inte, liksom andra branscher, där kanske liksom, ja men har du en bilverkstad, men då är det ju bättre att du har många placeringsmöjligheter.
Precis.
Det känns det viktiga.
Nej, men jag tror jättemycket på det. Och det här är någonting jag pratar efter om är att identifiera kulturen i din bransch samtidigt. Så. Och jag tror att det är en av de mest underskattade delarna. När det är ingen industri eller ingen där, så vi ska bearbeta viss industri. Att underskatta kulturen, det kan vara början på slutet. Och skulle jag själv tänka, okej, etablera mig i eran världsdesign. Nu har jag jobbat med lite jurister också. Och just det här, hur viktigt det är med location. Det ska vara trovärdighet. För det är någonstans dit lite här. Vill jag, och då går jag tillbaka till, hur ser, när går man till en jurist? Om man tittar på det ur kundens perspektiv. Vad är det som skapar trygghet med det? För det är ingen som är ute och window-shoppar.
Nej.
En som kött. Ofta har man ett problem. Ofta vill man lösa någonting. Och där någonstans blir det ju att vad signalerar då liksom stabilitet, trygghet, framgång? Du vill ha det bästa vill jag få. Du vill ha det bästa du har råd med. Så jag ska hjälpa dig. Hur löst kommer det? Och då... Exakt, om jag kan välja mellan någon som har en adress på Avenyn kontra, liksom, jag vet inte, Doger utanför Helgesåker. Visst, det bara är så att det signaleras med olika typer av kvalitet. Och jag tror inte man ska undersätta det där, även om det i jantespåret gärna ska, liksom,
alla,
det ska inte spela någon roll. Jo, det
gör. Allt spelar roll. Sorry. Nej, det där kateterar är väldigt snett att ha med kulturen i branschen att göra. Och det har ju dock en allierande till utan att kanske egentligen ha väldigt för det. Men nu är faktiskt i hand så tror jag att det var en viktig aspekt i det. Sen liksom var det så, okej, tillgänglighet. Hur kan folk få tag på mig? Alltså om vi pratar om vad var viktigast för väljarna startade och sen byggde upp någonting. Då var det så, okej, jag behöver ett telefon. Med ett käckt växelnummer. Så det är bara att ringa och pruta sig till så här, det bästa numret som finns. Och sen en hemsida. För det är liksom nätet. Och där kan jag medge att alla mina foton från min första hemsida är direkt farmer från mitt kök. Så kört.
Så tack så mycket. Och ska tillägga här. Det är så troligt att ha tagit.
Vi får. Nu är det avska. Det här är den nakna versionen om mig. Så att jag bara säger det. Så här, jag har att någon annan hade sagt det.
Och det är bra. Jag tror att det är viktigt att återigen liksom visa att igen. För jag menar, tittar man krasst på statistiken då. 7 av 10 egenföretagare, småföretagare, gäller med ekonomisk stress. Småföretagare är Sveriges största representerade grupp bland Sveriges arbetande fattiga och vi pratar. Om detta. Vilket då i sin tur är en kombo av väldigt mycket beslut som sätter dem i ekonomisk stress. Bland annat onödiga grejer. Helt otroligt onödiga utgifter på liksom fotograf och hemsidor och lokaler. Och, alltså, nej, så det är jättebra. Det här är hoppas ni skriver så spännande böcker. Men för att komma tillbaka därifrån så var igång, du körde. I det här kulturspåret, vad märkte du av nu då liksom så här att aha, nu börjar de fatta att jag är här, alltså dina här kollegor i branschen. Hur var det nu då att komma in i den där matchen, mansdominerad?
Alltså jag kan ju säga så här att någonstans ses som underdog har jag valt att använda till min fördel. Så att att leta om vissa saker, alltså utmaningar som man kommer mötas av. Det tar jag som exempel igen att när du går in och möter motståndare och vet sig som att men det är hans vänstersvinga, det var en bara. Och jag vet att hans höger sig är svårare då jag kan parera för. då vet du när du ska dukta.
Va?
Eller hur?
Dukta på ett ljud sätt.
Exakt. Nej, men det här var fall så visste jag liksom att så här, okej, jag kommer mötas av attityd. Jag kommer mötas av att det finns de som är skeptiska. Jag kommer mötas av de som inte tycker att jag gör som man borde göra.
Men vill de läsa upp dig?
Alltså det har hänt att jag har hört med en lilla slicka.
Oh.
Ja. Men det var bara med ett sant nöje. Att när jag var hört det, då är det något som tände till i mitt huvud. Som ingen vill se eller uppleva.
Det där persiska ska jag säga.
Ja, exakt. Det är så roligt i ena nöppna. Precis, nej, men så är det. Och jag satt lite med facit i jag kommer kunna visa dem motsatsen. Men jag lever inte för dem. Jag lever för mig. Jag lever för Absolia. Jag lever för att älska mig själv. Och det innebär att jag måste våga testa saker. Utan att vara den för hur det ska levas hos andra.